Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt. Hur är läget, Mattias Andersson?
Jo, för fasan.
Oj, är... börja med svordom här.
Ja, inte. Ja. Fasan är väl ingen svordom.
Ja, okay.
Fan är en svordom, men inte fasan.
Jag tror inte att Primus skulle få, han skulle få en anmärkning i skolan. Om han fasan, okay.
Ja. Nåväl, det var inte meningen att svera. Men det är jättebra. Mm. Det är, jag är i form, känner jag.
Ja. Ja, det ser man nästan på dig, att du är lite taggad.
Jag är taggad.
Du, vi brukar ju gärna göra så här att i början av inspelningarna så brukar vi ha så här 2-3 minuter när vi pratar om liv. Eller vi brukar kalla det för ett litet intro bakom kulissen.
Ja.
Så tänkte jag fråga dig, har du något litet intro? Har det hänt någonting i ditt liv?
Det händer ju alltid jättemycket. Mm. Vi brukar ofta prata lite serier, men jag måste säga, nu kommer jag på.
Ja.
Jag har en grej som hände som är kopplat till podden.
Mm.
Superskoj. Jag var ute på jakt efter en viss sorts kamera. Så att jag var ute på Blocket och letade. Och har sökt en stund. Men så hittade jag just den här specifika kameran. Mm. Som man använder till ett larmsystem egentligen. Det är liksom en sån här, ganska speciell. Och det måste också vara en viss årsmodell. För att nu finns det nyare och sen fanns det äldre. Och då måste de där snacka med varandra på något sätt.
Mm.
Strunt samma. Så i alla fall sökte jag. Sen så var det en kille som hade den där. Så jag hörde av mig och sa, okej, jag köper kameran, ja men det kan du göra, så där, ja men den ska vi ses och sådär. Men så ringde vi i alla fall och då sa jag så här, hej Mattias, så här, och så vart han liksom tyst i telefon lite grann och sa, du, är det du som har podden? För då skulle känna han igen min röst. Och då blir man ju jätteglad, dels att man blir stolt när man pratar med en poddlyssnare.
Just det.
Och då har han liksom lyssnat på alla våra avsnitt
sen
begynnelsen, varför han väl också då kände igen min röst så direkt liksom.
Mm.
Och sen i alla fall så möttes vi upp och då sa vi så här, kan vi ses? Och då sa han, ja men jag kan åka förbi. Han har för övrigt, kan jag säga, en fantastisk ICA-butik i Södertälje.
Mm-hmm. Han som råkade ha kameran?
Ja, han som råkade ha kameran.
ICA Kringland, där har jag varit.
Så han var så schysst och sa, men jag kan åka förbi Söder när jag åker hem.
Mm.
För han bor lite, ja, inte så långt ifrån Södermalm då. Men så kom han och sen så kände han ju igen mig då. Så det var ju enkelt att vi skulle ses. Men så sa han, vet du vad? Du får den här kameran, sa han.
Ja.
Bara, ja, men, nej, men,
mot
jag vill
att
ju...
vi nämner ICA Kringland.
Nej. Ja, det hade jag gjort, det hade jag kunnat gjort förstås. Men,
har vi sagt ICA Kringland 4 gånger.
Ja, det är bra. Ja, fantastiskt butik. Ja. Nej, absolut inte därför. Utanför att han sa så här, jag har fått så mycket underhållning gratis av er under så lång tid. Så det minsta jag kan göra är väl att jag får ge dig kameran.
Ja.
Och det tyckte jag var så fint.
Ja, det tar man inte för givet.
Det nej, det gör man inte. Nej, och så här, men sen har jag lärt mig någon gång också. Det var faktiskt en gång när jag bodde i Nyköping. Och sen så var det en kille som hade en pizzeria där vi ofta hämtade pizza.
Mm.
En kille, jag kommer inte ihåg vilket land han kom ifrån. Men vi kan hitta på att han var från Turkiet, säger vi.
Mm.
Och sen när jag kom dit har jag ju varit liksom där mycket. Och då sa han, vet du vad? Jag bjuder på pizzan idag. Och då sa jag, nej, det vill jag inte. Svenskt då.
Mm.
Så att jag la pengar på disken.
Mm.
Och sen så gick jag.
Det var lite ofint av dig.
Ja, det var ju det jag fick för sen när jag skulle komma nästa gång. Då sa han så här, vet du vad, sa han, på riktigt, sa han.
Mm.
Om någon erbjuder sig att om jag vill ge dig någonting så måste det vara mitt beslut.
Mm.
Och då ska du vara tacksam för det.
Mm.
Så jag fick liksom en läxa av han.
Ja, bra av honom.
Ja, för att jag gjorde. Och sen dess, så det där satte sig djupt i mig. Och jag bad om ursäkt och sa att det var inte meningen. Jag ville bara vara schysst. Och han fattade ju det.
Jo.
Men då den här gången nu, så tänkte jag, jag är så glad. Och då direkt kom den här pizzahistorien upp när han sa att du får den här kameran. Då tänkte jag, ja men han menar ju verkligen det.
Mm.
Han menar verkligen att han är så tacksam för att han har lyssnat på en podd och han ville det. Så jag tackade och tog emot. Artigt och vart jätteglad. Jag tycker det är så fint när man träffar. Ofta tycker jag när man köper och säljer på Blocket eller Tradera. För det är då jag kommer i kontakt med människor som jag inte alls känner.
Annars så riktiga människor.
Ja, nej, men ofta så har man ju sin umgängeskrets. Det är sällan man träffar helt annorlunda. Förutom när vi sitter i podden och har roliga gäster. Men annars är det ändå inte så ofta man springer på helt nya människor. Och jag tycker varje gång så blir man så positivt överraskad. Hur schyssta folk är, hur fina människor är. Liksom, oavsett kön, ålder och var man kommer ifrån. Liksom, så, man får alltid så schysst bemötande. Så att det, så här, vill man bli på gott humör så tycker jag man ska köpa och sälja mer på Blocket.
Ja.
Eller på någon annan sajt.
Det finns andra sajter också.
Så det var väldigt fint. Det tyckte jag var. Det var en lång sida. Men du känner, det där berörde mig. Liksom.
Ja, vad bra. Och jag gillar också det andra, att du fick det näsbränna där. Därför att, men det är ju... Jag förstår hur man blir det där svenska. Så här, nej, för fan, nej, jag betalar. Men det är ändå så här... Lite är det som om någon har köpt blommor till dig och du säger så här: jag gillar inte blommor, och slänger dem i soporna.
Ja,
liksom så här, det ska fan inte vara alltså så här, och det tänker jag att det kan man ta med sig redan i komplimanger. Liksom, vilken fin klänning, den här gamla, den köpte jag bil. Det är väl inget.
Nej, men precis.
Alltså, det är oförskämt, för någon försöker ge dig en gåva och vi blir så självupptagna så vi tänker att vi ska liksom downplaya det istället för att ta emot den gåvan. Så var det för övrigt med mig med mina första autografer. Nu har inte jag gjort, verkligen inte jättemånga autografer, men då var det ju någon som kom fram och sa så här: skulle jag kunna få din autograf? Och jag finner mig själv spendera 4 minuter med att förklara varför de inte vill det. Nej, men gud, alltså jag, nej, det vill du väl, alltså så här, och så bara inser jag, men vänta nu, den här personen är ju uppenbarligen det är viktigt. Man går ju inte fram om man inte vill det, och då ska inte jag låta min liksom skolning från mamma att man ska inte tro att man är någonting stå i vägen. Om den här personen upplever att den vill ha det, men fan är jag?
Eller om någon tycker att man har så här, vilken fin tröja du har. Då liksom så här, vi måste ju utgå från att personen menar det.
Kom ihåg pizzan då.
Tack. Kom ihåg pizzan.
Någon får bjuda på den här ölen. Så, nej, jag ska betala mitt. Så här, självklart, tack. Vad kul att du bjuder.
Och ta det. Det måste kännas naturligt. Och på tal om naturligt så tänker jag att vi kunde kunna gå in på någonting som kanske känns mer onaturligt.
Ja, fy fan, vilken bra övergång. Den får du en present av mig. Det var nog säsongens bästa övergång.
Ja, vad fint. Och då ska vi börja med och välkomna in. Vi ska se vad vi ska beteckna dig. Jag tänker så här, för mig faller det naturligt att säga UFO-expert. Men vi får se om det kommer hålla. Men det vi vet är i alla fall att det är Claes Svahn som har kommit till oss i studion. Varmt välkommen!
Tackar och det ödmjukaste.
Vad härligt. Är du UFO-expert?
Ja, det är jag.
Ja.
Det är ju en del annat också. Men det är jag absolut. Det får man ändå kalla mig för. Jag har hållit på omkring 50 år med det här ämnet och studerat det och mött tusentals människor. På tal om att möta människor som är häftiga och spännande så har jag mött väldigt många sådana.
Hur började det? Hur liksom kom du igång på UFO-grejen liksom för 50 år sedan?
Ja, man kan säga så här, va, att... julklappar. Jag önskar mig alltid hårda paket. Jag vill inte ha mjuka, tråkiga strumpor och kalsonger och sånt. Utan på slutet av 60-talet då jag var en yngling så fick jag de hårda paketen. Det var mest böcker om astronomi och rymden. Men jag upptäckte också att det fanns någonting som kallades flygande tefat. Och det tyckte jag lite spännande. Så jag önskar mig böcker om det. Vi kallar dem SRUFO idag. Men då var det gängse beteckningen. Och så läste jag de här böckerna. Jag tänkte, det här är ju någonting som jag vill veta. Vad ligger bakom detta? Så när jag var 16 år, då startade jag en egen förening i Mariestad. Det jag har fött som heter UFO Mariestad. Bara killar. Tjejerna höll sig på armlängds avstånd.
Ja, det var ingen policybeslut från er sida, utan det var
det var nog för tjejernas sida. Beslutet togs ganska tydligt. Men vi var seriösa. Vi hade inga körkort, så pappa fick köra oss runt på landsbygden där vi knackade på hos... bönder och andra som hade sett konstiga saker och intervjuade då, spelade in, fotograferade, vi mätte, vi hade med oss kompasser och allt sånt där. Så startade det.
Och hur kommer det sig att du har hängt kvar? Vi var ju många som kom på roliga projekt när vi var 16, men som vi 50 år senare har vi liksom gått vidare till annat. Vad är det som gör att du fortsätter hänga kvar i den här UFO-frågan?
Ja, det är ju gåtan. Jag har ju lärt mig oändligt mycket under de här åren. Jag har ju löst massor av gåtor. Jag kan mycket mer idag, men kvar finns ju då ändå de här få procenten där folk har sett saker på nära håll, kanske hört ljudet, fullt dagsljus, ses på radar kanske till och med. som vi inte begriper. Jag vill ju veta vad som ligger bakom detta.
Mm. Mm.
Men följer du då också forskning? Alltså så här, nu har man ju skickat upp sonder och det har varit, jag kan inte säga, men det har ju varit olika saker. Nu ska man ju också till månen igen till exempel. Och där finns ju de som inte tror att vi har
varit igen? På månen. Menar du att vi har varit på månen tidigare?
Ja, någon tycker ju det. Man påstår att 1969 så var någon där. Men där finns ju teorier om att vi faktiskt inte var på månen, utan att det var stageat eller riggat och sådär. Men nu ska man ju upp igen, eller om man nu har redan landat där kanske. Kanske du kan
säga. Man har rundat månen, är på väg tillbaka nu. Artemis då och sånt.
Ja, men man kliver inte ur liksom.
Nej, det är ingen ombord, det är bara två skyltdockor ombord, så det är svårt för dem att...
Jaha, okej. Okay, ja. Men du följer, då antar jag ändå så att... Ja, men då tänker jag, om man nu är intresserad av och tror på UFO då, eller flygande teafat eller att någonting där som du säger, då antar jag att du också följer NASA och dess utveckling och vad de ägnar sig åt.
Det är två parallella spår för mig. Jag har alltid följt rymdfart då, och astronomi. UFO är ett sidospår egentligen som många vill koppla ihop med rymdbesökare. För mig är inte detta en nödvändig koppling alls.
Ja, men vad bra, vi ska börja där. För det var flera förutfattade meningar här. En var ju att du utgick ifrån att Claes tror. För det vet vi ju inte ännu. Än så länge är ju bara frågan att väldigt många UFO har blivit FO. Det vill säga att det inte längre är identifierat flygande. Okej, så börja. UFO betyder...
Unidentified flying object.
Så det betyder saker som flyger omkring som vi inte lyckas identifiera. Vad 17 är det här?
Efter en noggrann undersökning inte har kunnat identifiera.
Ja, okej. Okay. Och då har du tagit dig an de senaste 50 åren att försöka få bort UFO i så många fall som möjligt. Vill säga försöka göra ännu noggrannare undersökningar så att man med en hög rimlighetsgrad kan säga, vet du vad, nu har vi förstått vad det här är och sen finns det några procent kvar som är olösta fall då, om man säger så, om det hade varit ett brottsregister.
Exakt,
det är så, man kan säga.
Så är det. Jag gick med i UFO Sverige, den riksorganisation då som arbetar med de här frågorna då, när jag var 16 år. Och inriktningen var att ta reda på vad folk egentligen såg på himlen och rensa bort alla UFO:erna och få kvar några som är mera UFO-liknande. Och där har vi blivit väldigt duktiga. Vi håller kurser varje år för 50-tal personer då, som kommer till en veckoslutskurs. Där vi lär ut då om misstolkningar. Fattar ni? Det är liksom sånt som folk ser fel på.
Mm.
Intervjuteknik, källkritik och allt sånt där. Va?
Mm.
Och det här kör vi då fredag till söndag. Och så blir de legitimerade fältundersökare. Och kan alltså åka ut och göra vad jag gjorde när jag var 16 år och satt i pappas bil. Knacka dörr och intervjua folk och försöka ta reda på vad de ser på himlen.
Va, och hur har det gått då? De senaste 50 åren... Känner du att du är mer troende på att det finns grejer där ute, eller har det med tiden blivit mindre? Hur har tron gått genom åren så att säga? För det är absolut väldigt... mesta lyckas du lösa på
annat. Så är det, va? Jag är väldigt dålig på att tro. Jag brukar säga att tro är en sak, att veta är något helt annat. Så jag vet ju mycket mer idag. Min tro har ju inte förändrats egentligen, för jag har inte trott särskilt mycket. Jag vill ju veta vad detta är.
Mm.
Däremot så vet jag nu idag att det finns... ett sånt stort spektrum av fenomen så man kan inte bunta ihop dem till ett enda svar. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Och när man tittar på filmer på tv och så vidare, och då är ju svaret utomjordingar.
Mm.
Och det är det för mig det enkla svaret. Tittar man på alla de här rapporterna vi hela tiden rör oss i, så är det mycket mer komplicerat. Va? Folk ser inte de här typiska varelserna med skalliga huvuden och svarta ögon och små näsor och små linjer till munnen. Det är inte sånt som alla upplever. De upplever allt möjligt som är inom folktron i princip också. Va? Till och med inom religiösa upplevelser. Men jungfru Maria, de möter kanske tomtar och troll, de kanske möter vättar och sånt. Va? Var går gränsen? Den kan inte jag dra idag. Va? Så att det här är ett fenomenkomplex snarare än ett enda fenomen.
Men då tänker jag så här, kan du leva på det här? Jobbar du? Är det ett heltidsjobb där med din förening och med allt det ni gör så att säga?
Det är ett halvtidsjobb med en halvtidsutgift. Jag jobbar som journalist och en trappa ner idag på Dagens Nyheter där jag tjänar mina pengar. Va?
Mm.
Annars har jag en fin utgiftspost i form av mitt UFO-intresse.
Mm.
Så är det. Sen skriver jag i böcker och håller föredrag och sånt också.
Men det är något stort register nu. Kan du inte berätta om det som har flyttats från England till Sverige? Berätta.
Det är din förtjänst då?
Ja, jag åker ju till England och andra länder varje år minus coronaåren då. Jag har gjort det i 30 år. För att rädda arkiv, böcker, dokument. Som annars hade hamnat på soptippen kanske.
Mm.
Och hämtade 2,2 ton nu då i augusti senast. Det var en hyfsad mellanhämtning kan man säga.
2,2 ton?
Ja.
Med dokument?
Med rapporter och intervjumaterial.
Ja, precis. Ja. Allt detta. Va?
Fascinerande alltså.
Och detta hamnar ju då på vårt arkiv som heter Archives for the Unexplained, med världens största arkiv om det okända, som ligger i Norrköping. Och det är idag 700 kvadratmeter och 4 hyllkilometer då med material. Och vi jobbar gentemot
hela
världen.
Ser du också den här Indiana Jones-scenen? Ja, men det gör stora hallen med alla de här kartongerna som innehåller heliga graalen.
Ja,
och
ja, visst. Ja.
Det är vi. Det är lite bättre organiserade då.
Tappar inte bort i registret. Ja, men fascinerande. Hur många är ni idag i Sverige som aktivt arbetar med att åka runt och försöka lista ut de här sakerna?
Det finns två saker då. UFO Sverige är ju en medlemsorganisation. Mm. Vi åker runt och intervjuar folk och försöker hitta förklaringar. Mm. Och vi är då kanske 800 medlemmar och lite över 1200 prenumeranter på UFO Aktuellt, som är vår tidning då. Arkivet däremot då, vi har inga medlemmar, vi är en stiftelse. Utan vi förvaltar och arbetar med att bevara detta och tillgängliggöra alla de här dokumenten för hela världen. Och tillsammantaget ser vi kanske då 100 personer som är engagerade på något vis i detta. Och kärnan då kanske är en 20-30 då, som jobbar väldigt hårt med de här frågorna.
Och då är det medlemspengar som finansierar?
UFO Sverige, ja.
Ja, precis. Men andra UFO-föreningar, de också med att betala för det här arkivet som ändå är ett världsarkiv så att säga. Ja, finns det UFO Chile som hjälper till?
Det finns ju sådana föreningar då, som du säger där. Va? Alltså AFU finansieras genom 55 personer som varje månad lägger pengar i arkivet. Det är det ena. Och så har vi en shop som vi säljer för ungefär 1-2000 dollar i månaden ifrån. Och det är överskottsmaterial som ju kommer in genom att jag räddar de här arkiven och böcker och sånt. Va? Mm. Och sen har vi också då en del anställda genom Arbetsförmedlingen. Vi får en del av deras lön betald. Va? Mm. Så det är egentligen de tre vägarna då som de flesta pengarna kommer in. Va? Vi betalar ju aldrig för att hämta ett arkiv. Mm. Utan det är en donation. Va? Mm. Det kostar ju oss. Jag tar ju min bil och kör till England till exempel och åker runt då i 500 mil under 10 dagar och räddar de här arkiven. Och bilen har ju slitits. En bil havererade utanför Plymouth. Den fick skrotas där. Det var en loss på 250 000 för min del då. Mm. Men det, så är det ju.
Men alltså, det är ju fascinerande. Men fördomen här skulle ju kunna vara också. Jag har ju sett en del. Jag gillar dokumentärer och fastnar. Och jag såg, tror jag, någon dokumentär här om de som trodde i USA att jorden är platt. Mm. Så fördomen här skulle kunna vara att försöker ni liksom lura i folk att det här funkar, att de ska donera pengar för att ni ska liksom få leka någonting och att det skulle finnas något utanför. Det skulle kunna vara fördomen.
Ja, det är det säkert. Vi är medlem då i Östergötlands läns folkminnesarkiv och vi är ju ansett oss som ett riktigt arkiv och ett världsarv. Mm. Och vi behöver inte bevisa något annat egentligen, för att det är forskare som kommer till oss och historiker från USA sitter och gräver i vårt arkiv. En kille kom flygande från Tokyo i 3 dagar och grävde i vårt japanska arkiv. Mm. Vi har redan ett stort arkiv från Ryssland och så vidare. Va? Så att vi jobbar ju förutsättningslöst med detta och objektivt. Det är ju själva tanken bakom AFU. Och vill ni kan ni gå ut på afu.se. Det finns gratis en download-sida med hundratusentals dokument som du gratis kan ladda ner och läsa som vi då har räddat och skannat. Så vi är ju en organisation som jobbar väldigt öppet egentligen.
På tal om det vi hade i inledningen då, som du säger, tänk vad mycket människor du måste träffa som brinner för samma sak och har samma feeling så att säga. Måste ju vara otroligt jobbigt att bli av med bilen för 250 lax, men fantastiskt kul att få träffa alla dessa människor.
Ja, det är ju värt de pengarna givetvis. Jag har ju mött tusentals människor genom mina resor bara. Genom åren, förutom alla observatörer som har sett konstiga saker. Det är ju en annan.
Men vad är det, så här, man blir ju nyfiken då. Jag önskar ju, och det kanske alla, jag vet inte, men det är som du säger, för mig också en barndomsdröm. Man såg just de här tidningarna som fanns och UFO. Sen gick ju det över till liksom mer skämt och att det inte var på riktigt och sådär. Men det finns ju inget annat hellre än att man skulle vilja att det dök upp en utomjording. Det vore väl liksom den här förvärlden. Jag minns när jag var och tittade på filmen Interstellar. Så var jag så knockad efteråt när jag hade sett den där filmen. Sen när jag gick ut och satt med bilen så kunde jag knappt köra iväg. För jag var tvungen att bara...
Den är riktig.
Jag var tvungen att bara sitta och andas liksom. Och bara försöka ta in vad som hade hänt. Jag var helt, liksom helt tagen. Ja. Och det där är ju jävligt fascinerande rent ut sagt. Och då känner jag så här... Vad är det närmsta så här? För det måste ju ändå vara saker som dyker upp för dig som gör att du orkar hålla på. Du har ändå hållit på nu i 50 år och du liksom, som du säger, det kostar kanske mer än vad det smakar. Alltså i plånboken kostar mer än vad det smakar. Och då tänker man ju så här, vad är det som driver? Då måste ju ändå dyka upp små saker som gör att du fortfarande blir övertygad om att det är någonting skumt som pågår, eller skumt, det är någonting som pågår där ute som inte går att förklara.
Jo, men så är det. Jag pratade med en amerikansk stridspilot bara för några månader sedan.
Ja, men, har du något exempel som är så här? Ja, det här måste ju ha varit ett UFO på något sätt.
Ja, alltså den piloten och Ryan Graves då, han berättade för mig att de mötte de här okända föremålen varje dag de flög. Och de flög ju då mellan 2014 och 2015 och låg och tränade för att skicka sen till Mellanöstern. Då. Och då flög de över Atlanten, östkusten av USA. Och så han sa, när de kom upp i luften in i sitt träningsområde, då fanns de här okända föremålen där och rörde sig. Och när de flög därifrån, då var de här föremålen kvar. Och de såg dem på radar och såg dem på infrarött och ibland för blotta ögat. Och de såg då ett rund svär som en badboll med en svart låda i. Så beskrev de föremålen. Det riktar ju ingenting som vi kan relatera till egentligen. Det är en sån sak som gör att jag känner att okej, det där har nog inträffat. Och det tycker jag även det amerikanska försvaret nu som inrättat en speciell grupp då, som ska jobba med detta. Och de har det fantastiska namnet då, Identified Aerospace Undersea Phenomena Joint Program Office. Och det är ju lätt att komma ihåg, va?
Ja, verkligen.
Och de tittar nu på detta, va? De får pengar från kongressen nu, de kommer att dra igång ordentligt nästa år, de jobbar redan. Men de kommer att få ett mer permanent kontor under 2023. Så de säger att det här är på riktigt, där de ser det på riktigt. Va? Men även svenska piloter har ju sett de här föremålen i luften. Jag pratar med flera stycken. Va? Jag kan nämna en jättekort då. 1946 då, det var en stor våg över Sverige av så kallade spökraketer. Det var liksom den tidens ubåtar kan man säga. Va? Folk såg dem överallt under ett års tid, va? Flyga i luften. Och de störtade då med jämna mellanrum i sjöar där militären letade och hittade ingenting utom hål i botten. Va? Den piloten jag pratade med som var ute och flög i augusti 46, han heter Gunnar Irholm. Han berättade hur han kom då med sin B-18 från F1 i Västerås. Hade undvikit ett åskväder då som var lite utkanten av Västerås och flugit en annan väg upp mot Dalarna. Och det plötsligt då i närheten av Malingsbo kyrka får de se då ett stort cigarrformat skepp i princip. Det var inga vingar, ingen cockpit, inga avgaser då, som korsar deras bana. 15 meter långt ungefär. Så de tar upp jakten på det, han och hans navigatör då. Och de flyger efter den här spökraketen. Men den här spökraketen flyger då rakt in i det här åskovädret. Som de var väldigt noga med att undvika, för det var farligt. Så de var tvungna att vika runt och tappa bort den sen. Mm. Det är en av de pilotrapporter då som har kommit.
Finns det något fysiskt material? Finns det någon materia som har ramlat ner som man inte kan förklara?
Ja, det påstås ju det med jämna mellanrum. Jag har väl några sådana saker i vårt arkiv då, där folk har hittat i samband med UFO-observationer. I slutet av 50-talet på Väddö, det är två snickare då, sent en kväll, är ute och kör bil. En söndag, de ska jobba nästa måndag med ett snickeribygge på Väddö. Och då ser de plötsligt då i mörkret hur det kommer som ett fenomen, en farkost som lyser från öster, svänger in framför bilen, svänger 180 grader och blir hängande över vägen. Då stannar deras bil, va? Den slutar fungera helt enkelt bara. Pang, de blir stående där. Och det föremålet hänger där. Och sen så plötsligt då efter en liten stund så vänder det tillbaka i samma bana. Motsatt bana. Och skinner ut mot öster. Då går de ur bilen. Och en av snickarna hittar då på marken en metallbit som är trekantig. Och tar upp den. Och den är alldeles varm. Den är så varm så han måste bolla den liksom i händerna. Och den tänker de att okej, den kanske har tappats då från det där föremålet. Va? Det vet vi att så var det sannolikt inte. Men att den var varm visar att föremålet faktiskt var där. Va? För det var mitt i natten. Den här typen av metall och wolframkarbid leder värme väldigt snabbt och borde alltså varit iskall egentligen. Så den styrkte då deras observation. Men vi har ingenting som man kan säga är utomjordiskt som har slagits fast att det kom från en annan planet. Mm. Så det har vi inte.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men du, det har ju några exempel på saker där så det här kan vi inte förklara, och det är ganska prekärt för själv, liksom världsbilden, att vi inte kan förklara det. Om vi går i andra ändan då, du säger det, den majoriteten av allt som du kommer i kontakt med har ni lyckats förklara och du utbildar på det och så. Vad är de vanligaste misstagen? Vad är det de flesta har ett U framför som ni ganska snabbt kan sätta ett I framför? Vad är de flesta misstar för övernaturligt eller oförklarat som är så här, fast det var det där liksom?
Alltså, just nu i vinter, långt in under hela vintern, ser man ju planeten Jupiter till exempel. Väldigt starkt. Och den tar ju folk bilder på och förstår inte vad det är. Och eftersom många inte kan sköta sina mobilkameror så blir bilderna ofta oskarpa, och då förstoras ju föremålet upp och blir som en boll snarare. Och då ser man ofta olika schatteringar i den här bollen också som man tycker är konstiga. Och det är ju, kan man säga, det vanligaste vi får in just nu. Det är ljusfenomen på himlen som folk fotograferar med sina mobiler. Sen har vi de här thailändska rislyktorna, eller UFO-ballongerna som de hette en gång i tiden, som kom då på 90-talet, som man fortfarande ser. Och de är lite svåra att identifiera ibland, för de skickar upp, de kan ju vara flera kilometer bort. Sen driver de här ljudlös deformation då över himlen. Och sen drönare givetvis. Drönare har blivit våra nya UFO:n. För folk säger att, inte att man såg ett UFO längre, utan jag såg en drönare. När de inte fattar vad de ser. Det är jättesvårt att identifiera, för de kan ju flygas då från ganska långt håll de också.
Men det är också så här, min senaste när jag verkligen fick så här en omskakning av det här med ögonvittnesskildringar, det var ju när vi hade den här fruktansvärda händelsen med lastbilen på Drottninggatan. den satt jag och följde i realtid. För jag var inte så många kvarter därifrån liksom, i tv. Och då var det ju intervjuer med människor där som var instängda i någon skoaffär och berättade att de hade sett två män skjuta. De hade sett flera dödade som hade blivit skjutna på stan. Det fanns alltså goda bevis, inte så här 3 veckor senare utan samma timme, som sa det går folk här och skjuter ner människor till höger och vänster. Och sen visade det sig då när röken hade lättat att alla kommit hem att det fanns ju ingen som hade blivit skjuten. Han hade gått rakt ner i tunnelbanan och åkt hem. Så det är ju också där, då blev jag så här, men herregud, hur kunde tv rapportera och så många människor var överens om att det pågick när det inte pågick? Det blir också så här, hur kan man lita på att den här piloten, om människor ser någon skjuta ner folk på stan och det inte har hänt, hur kan lita på att en pilot inte bara ser någonting som inte har hänt? Liksom? Ja,
det kan man inte göra, utan det krävs ju då radarbilder och så vidare till detta, va? När amerikanska försvaret släppte sin UFO-rapport midsommar förra, vad blir det? Det är 1,5 år sedan nu som de släppte den rapporten. Då var det en av 144 observationer som man lyckats identifiera. Men det var också så att ett 80-tal av de oidentifierade hade man sett på multipla sensorer, som det heter. Alltså med ögat och på radar. Mm. Eller med ögat och infrarött. Eller med infrarött och radar. Och det är sånt vi jobbar med. Vi kräver ju 2 vittnen i UFO-Sverige för att det ska bli ett UFO av en observation. Så vi inser ju det här problematiken med vittnespsykologi. Det jobbar vi jättehårt med på våra fältundersökarkurser. Vi använder ju kurserna till att lära folk hur svårt det är att vara ett ögonvittne. Så alla som åker därifrån säger att jag kommer aldrig mer att lita på mig själv.
Mm.
Och så är det ju, tyvärr.
Mm. Mm.
Ja, och säkert som man har ju en stark tro eller vilja, som jag sa. Som jag kan känna då, som jag beskrev, att jag skulle ju så gärna vilja att det var någonting. Jag har ju på, nu är det här en helt annan grej, men jag har också, kom ihåg när det sades att man skulle kunna se spöken, höll jag på med ett tag. Då skulle man ha en sten som i form av en sodalit, som är en sten som gör att har man den på sig, man skulle först rena den i havssalt och sen skulle man bära den i fickan. Och sen så åkte jag till olika slott, bland annat Eriksberg i Sörmland, och sen så tältade jag på slottet.
Jaha, det har jag aldrig hört om.
Ja,
man lär sig nya saker om människor man trodde man visste allt om.
Ja, då hade jag den här sodaliten på mig. Och den gör då att man ska kunna se saker som man inte normalt ser. Den ser
energier.
Det var tesen. Och sen åkte jag då till 2 olika slott. Det var Vibeholm i Sörmland och sen så var det Eriksberg. Och går man in på Guinness rekordbok där sägs det att Eriksberg där... Det var den vita frun då, som jag tror det var, som härjade. Men jag såg ju ingenting. Och kanske för att jag inte var då tillräckligt mottaglig. Eller för att det inte finns böken. Liksom.
Mm.
Men jag vill inte jämföra er. Det känns ju som en... Det kanske du tar som en förelämpning. Att man skulle jämföra er verksamhet med spöken. För det här är ju på riktigt. Er grej är ju på riktigt, liksom, om man nu säger
det,
så.
Det vet ju ingen.
Nej, man vet inte. Men jag bara väcker det. Liksom.
Ja, men det är så här, va, att vi är ju många av oss intresserade av de här rapporterna och berättelserna också. Och jag har ju själv suttit på Ängsö slott mitt i natten och väntat på spöken.
Mm.
Jag såg heller ingenting. Men jag var med om en intressant historia i en kyrka då i Stockholm, i Rinkeby. En syriansk kyrka. Där det var 2000 personer då samlade. Och... det sades ju då att man hade sett Jungfru Maria utanför kyrkan och även på kyrkans tak. Det fanns till och med bilder. Så att jag åkte dit för att vara med på en sån här gudstjänst helt enkelt. Och jag var ensam svensktalande där. Det var en kille som hjälpte mig att tolka, som var vänlig. Och jag stod där och församlingen var väldigt lugn och sansad. Det var inte någon hysterisk stämning eller så. Prästen stod och predikade. Men till slut så hände det någonting. Det gick som en våg igenom den här gruppen av de 2000 människorna. Och plötsligt började folk se någonting utanför fönstret. Och gick fram till fönstret. Hela massan rörde sig mot fönstret. Och det såg man då, jungfrun då, framträda i träden utanför. Och jag var ju med. Alltså. Jag stod där, jag filmade och stod och tittade. Och jag såg inte jungfrun. Då. Men många gjorde ju det. Och sen så lugnade det ner sig. Och sen så fortsatte detta. Och efter en stund såg man då i ett fönster hur det framträdde en silhuett. Också, vilket också tolkades då som att det var jungfrun. Då sa jag till tolken jag hade en till mig att men ni ser ju att det är liksom lite dimma på imma på för att folk är så upphetsade och svettas så att det har blivit min silhuett genom lampan som är här bakom oss, va. Men efteråt så träffade jag många som hade sett då jungfrun och på nära håll och kunde beskriva henne och så vidare, men jag kunde alltså inte göra detta.
Mm. Jag tänker att ska jag liksom ställa mig logikhörnet här, så tänker jag att allt det vi lärde oss i skolan på 1600-talet majoriteten av det lyckades man ju på 1700-talet konstatera att det stämde ju inte. Nu vet vi bättre. Och det vi lärde oss på 1700-talet, det listade man ut att mer än hälften av det vi lärde oss på 1700-talet visade sig vara fel på 1800-talet. 1800-talet, 1900-talet, ni förstår vart jag är på väg. Poängen är ju att vi måste ju utgå ifrån att det fortfarande är så att majoriteten av det som vi får lära oss skolan kommer de kommande 100 år visa sig inte vara sant. Det är ganska dumdrygt att tro att just vi lever i en generation som är så upplysta och nu har löst alltihopa när alla andra hittills har visat sig att majoriteten har varit fel. Så att det är massa saker som vi inte kan förklara eller vi har felaktiga förklaringar för, det är i alla fall för mig inte en konspirationsteori, utan det är högst rimligt. Liksom. Det är ett ödmjukhetspiller. Och det andra är den här klassiska då, som man redan från skolan fick med sig, att om det nu är universum är så enormt, om vi, oavsett om vi ska kalla det för att det är oändligt eller inte, men det finns enormt mycket solsystem och mycket galaxer med otroligt mycket planeter. Det är ju mina ögon otroligt naivt att tro att vi skulle vara det enda stället i hela detta universum som har på riktigt något intelligent liv. Det tycker jag är bland det drygaste man kan påstå. Så båda de två sakerna hjälper ju mig att vara öppen för den här typen av samtal. Och sen är jag som så här, ja, jag är inte troende på så mycket grejer överhuvudtaget. Så för mig är det så här, visst det kan finnas eller inte finnas, det blir ingen stor grej i mitt liv. Jag har inte blivit hukt på, jag måste lista ut svaret. För jag blir ganska lätt hukt, så när jag läser såna här saker kan man plötsligt trilla ganska djupt ner i ett hål och vill läsa allting om och sådär. Ja, så där, vad tänker du när jag pratar liksom? Vad möts du av när du...
Nej, men jag brukar säga så här att vi står på toppen av ett kunskapsberg som vilar vid foten av en bergskedja som leder in i framtiden. Och den bergskedjan, den växer ju. Den blir högre och högre. Vi kommer att lära oss mycket, mycket mer. Vi kommer att veta mycket mer om hur världen fungerar om 100 år än vi gör idag. Va? Det är helt riktigt som du beskriver, så är det ju. Va? Däremot fundamenten för Newton och så vidare går tillbaka till 1600-talet och allt detta. Det står ju på idag fortfarande. Det har inte förändrats. Einstein, som du 100 år bak i tiden också med hans teorier, vilar stadigt fortfarande. Va? Så det är inte så att allting bara omkullkastas. Men mycket av de åsikter som fanns förr i tiden har ju förändrats. Så, ja, man ska vara väldigt ödmjuk. Jag pratade med Brian Schmidt då, som var Nobelpristagare i fysik för några år sedan. Och bad honom, jag gav honom ett papper, sa, skriv vad du tänker om universum. Och då skrev han ganska långt då, men han skrev i princip så här. Va, att man ska inte förutsätta någonting kring universum. Universum är och gör vad det vill. Va. Det går inte att förutse. Va. Och det var ändå en Nobelpristagares åsikt om universum. Och det är ju så. Universum är enormt stort. Vi ser att alla byggstenar till liv som finns på jorden finns där ute också. Det kan definitivt bildas liv på väldigt många platser. Och har säkert gjort det. Finns de samtidigt som oss? Kanske. Kan de ta oss hit? Det vet vi inte. Är det möjligt? Har vi ingen aning om. Frågan är ju fler än svaren ofta. Men vi lär oss ju hela tiden. Och det gäller ju då att intressera forskare för de här frågorna så vi kan få de här svaren.
Men skulle du vara det som man från utsidan skulle kalla för konspirationsteoretiker? Det vill säga, tror du att när Ulf Kristersson tillträdde fick han en mapp som är, här är en lista på alla svenska aliens som bor med, skyddad av Säpo, och det här får du aldrig berätta för folk. Alltså förstår du vad jag menar? Det är ju så, det hörnet finns ju, att man tänker att det finns ju de där som vet.
Jag tror och sen att ingen som har mött mig skulle sätta ordet konspirationsteoretiker på mig.
Nej.
Det hittar jag nog ingen som skulle kalla mig för. Däremot är det många konspirationsteoretiker som har väldigt svårt med mig.
Ja.
Och jag har ju lagt ner mycket jobb på det. Du nämnde månlandningen förut, va? Att det finns folk som tvivlar på att vi var där 69. Jag har ju rest runt. Jag har ju varit i Australien och träffat de som tog emot signalerna sommaren 69. De som tog emot dem till min villa. Och jag har varit i USA och grävt i NASAs arkiv. Jag har träffat astronauter. De har rest till månen, som har varit på månen. Jag har träffat kosmonauter som har följt detta från rysk, sovjetisk synpunkt, och säger till mig att vi skulle aldrig hållit käft om de hade lurat oss. Va? Jag har lagt ner väldigt mycket tid på att bevisa för andra att vi faktiskt har varit där. Va? Platta jorden tog ni upp förut. Jag träffade platta jordordföranden Charles K. Johnson i öknen utanför Lancaster i Kalifornien för ganska många år sedan. Han pekade och sa, titta vad platt, sa han. Och det var det var jäkligt platt. Va? Han bodde verkligen ute i öknen. Hans fru kom från Australien och sa att jag har aldrig gått upp och ner. Jag kan svära på det. Jag fick en jordglob av honom. Det var ett A4-ark då, med jorden då tryckt på. Va? Och jag för debatter var och varannan vecka med folk som faktiskt då tror att jorden är platt. Va? Så jag ser väl som min uppgift att vara liksom en sorts folkbildare snarare än konspirationsteoretiker. Så att jag är väldigt...
Och med din kunskap då så kan du säkert... Känner du att du med säkerhet kan säga ett, vi har varit på månen och gått där, och två, och jorden är rund?
Ja, det kan jag. Definitivt. Då. Mm. Och det roliga är att när folk ser flygplan på himlen, det är också ett misstolkningsfenomen. Kanske nummer fyra i raden, eller kanske till och med nummer tre.
Mm.
Då säger jag på vintrarna framförallt, då lämnar de väldigt fina, korta kondensstrimmor efter sig. Och då kanske de kontaktar en tidning ganska ofta, att de har sett ett föremål som har störtat mot marken. De ser kondensstrimman peka uppåt och så någonting som rör sig ner. De tänker, det kan vara en flygplanskrasch, det kan vara en komet, det kan vara en meteor. Va? Och då är det ju så att säga till folk att jorden är faktiskt rund. Om den vore platt, då skulle man inte se detta. Va? Då skulle den här kondensstrimman bara bli kortare och kortare och kortare när den flyger bort i synriktningen. Men i och med att jorden är rund så måste kondensstrimman peka neråt när faktiskt flygplanet tar och flyger runt kröken.
Mm.
Så det finns enkla sätt att ta reda på
det. Ja, precis. Nej, och vi har ju haft en pilot med i vårt program. Vi har både en kompis och en fantastisk kille som driver en av världens nu största flygkanaler på YouTube, som heter Mentor Pilot. Jag hade den där snacket med honom någon gång när jag försökte sätta mig på att jorden var platt, men han lyckades bevisa ganska enkelt att jorden är rund.
Ja.
Men det är häftigt, men jag tycker det är häftigt, alltså dels ditt engagemang och att du vill ha bevis. Det är inte så att du går och tror i några fantasier. Och du har också skrivit mycket, det känns som du är galet påläst i allt det här. Och då är det två saker. Dels då så ska vi rekommendera en bok som du har skrivit, som heter Files of the Unexplained. En ny bok som du har ute nu.
Kan inte du berätta om den? Vad är det som...
Precis, berätta om
highlights ur arkivet.
Nu tror jag med de här engelska upplagorna till den. Heter alltså Verklighetens arkivex på svenska. Finns det en på svenska? Men det är lite svårt att ta på nu för tiden. Så är det där, va? Att arkivet då, som sagt, världens största. Och vi jobbar ju stenhårt på att rädda material för framtiden. Framtida forskning. Just nu jobbar vi med ett företag i USA, i New York, som heter Enigma Labs. Det är ett mångmiljon dollar företag. Vi kan kolla upp dem när vi... Bloomberg skrev om dem en lång artikel i somras. Enigma Labs jobbar just nu med att försöka skapa en app ihop med oss, som bygger på UFO-rapporter. Och när någon ser någonting, som man kunna gå in i den här appen och rapportera, men också få veta vad som har hänt i området tidigare. Och där har ju vi då ungefär 60 000 rapporter i vårt arkiv.
Mm.
Som vi nu jobbar med att digitalisera, i den mån de inte redan är gjorda digitalt. Va? Åt Enigma Labs, för att de ska få den här grunden att stå på. Så våra tjänster är ju efterfrågade. Och på sikt då kanske vi får ut också lite pengar från detta, som gör att arkivet lättare kan ta sig vidare in i framtiden.
Mm.
Men det är också något spännande. Det är ju filmen måste du berätta om.
Alltså, det är ju en stor satsning, verkligen.
Ja, det är en av de största satsningarna på år och dag i Sverige. 39 miljoner är mycket pengar för svensk film. Och det är SF då som har satsat mycket av detta. Filmen heter UFO Sweden. Inte UFO Sweden, inte UFO Sverige, utan UFO Sweden.
Mm.
Och den utspelar sig i Norrköping. Filmad av Crazy Pictures, som då fick... Guldbagge då, som bästa nykomling.
Så de gjorde den här Blomstret nu kommer. De är otroligt duktiga på specialeffekter och sådär.
Mycket duktiga. Det var 2019 eller så de fick den här guldbaggen. Och 2018 så upptäckte de att en av killarna, Victor Danell i Crazy Pictures, bodde granne med vårt arkiv. Han hade sett en dokumentär som heter Ghost Rockets, där jag är en av huvudpersonerna. Ett filmteam följde oss över 4 år. Och så kom den sen på SVT och vann en massa priser runt om i världen och sånt. Och Ghost Rockets då upptäckte de att, herregud, det här arkivet ligger ju i Norrköping, i stenkast från där vi bor. Så de bokade studiebesök. Kom dit och bara häpnade, va? Och tänkte, wow, detta måste vi göra film om. Gick därifrån och började jobba på ett manus. Som nu då finns som en färdig film som går runt om i Sverige då på biograferna.
Mm.
Och det känns ju jättestort. Det är en stor ära att ha inspirerat till en stor svensk film som dessutom är väldigt bra. Som vi kan känna oss stolta för, vi som faktiskt har varit inne.
Har du fått vara med i filmen då?
Jag är med på en liten cameo-roll där jag sitter som en ond SMHI-människa. Och ser lite bister ut, räcker fram några papper till generaldirektören och sådär.
Mm. Men du är också med i namn på huvudkaraktären, va?
Ja, huvudkaraktären. Jesper Barkselius spelar ju då Lennart Svan då, i filmen, som är ordförande för UFO Sweden.
Mm.
Och jag heter Claes-Göran Lennartsson. Så det är lite kul. Det är en blinkning då.
Ja,
verkligen. Ja, men det är du värd med allt kämpande. Och jag blir så fascinerad just det här av att man kan lyckas, ni kan lyckas ändå få ekonomi och stöd och medlemspengar som gör att det här funkar. Och utan att det är, vad ska jag säga, folk får tro på vad de vill, men utan att det är någon humbug, om man säger så.
Vi är jättenoga med att inte lura folk på pengar, rent ut sagt. Va?
Mm.
Vi är billiga i allt vi gör. Vi försöker alltid, när vi ordnar våra kurser i UFO Sverige, har vi lägsta möjliga pris. Vi tjänar kanske 100 kronor per person. Va?
Mm.
Och det kostar ungefär 3 500 som dyrast att gå våra kurser. Inom AFU så är det ju så att ingen har ju betalt. Va? Vi betalar ju för att göra detta. Vi är 4 personer i styrelsen. Vi omsätter ungefär 1,2 till 1,4 miljoner om året då, AFU. Det är ingen stor verksamhet. Men det är ändå pengar som vi jobbar ihop. Alltså. Mm. Vi sliter ihop de pengarna.
Slutligen, hur nära är ni det stora genombrottet? Att kunna liksom, när sitter vi här och intervjuar dig som Nobelpristagare i fysik över att ha bevisat att det finns...
Ja, i år är det för sent då.
Ja, i år är ju kört. Och kanske nästa år har jag lärt mig är nog också för sent, för det har de nästan bestämt, eller åtminstone nära. Men, nej, men jag skojar lite, men när tror du att det blir som att det här är en icke-fråga? Kommer vi någonsin dit, eller kommer vi bara flytta fram positionerna? Eller vad?
Alltså jag tror ju att det finns ju inte ett svar på UFO-gåtan. Jag har fått väldigt många svar längs vägens gång. Jag frågade en underrättelsechef då i USA om vad han trodde om det här med om de ligger på hemligheten på något sätt. Han heter Chris Mellon, han jobbade under flera administrationer i USA.
Mm, den här klassiska Area, vad heter det?
Area 51.
51, att det sitter massa skepp och folk jobbar
där
nere.
Ja, jag har varit där och knackat på, men jag kom aldrig in. Men i alla fall, då, han säger att han tror ju inte att amerikanska myndigheterna sitter på svaret. Han tror att de är lika frågvisa som vi är i detta. Och jag tror också det. De vet inte. Va? Jag räknar inte med något Nobelpris inom överskådlig tid. Jag tror inte att någon kommer att knäcka UFO-gåtan så att alla är nöjda. Alla svar som kommer ifrågasätts alltid utan någon. Och det finns alltid nya frågetecken kvar. Va? Nu har ju amerikanska försvaret sagt att det här UAP, man har ju döpt om UFO till UAP.
Mm.
Unidentified Area Phenomena. Det låter lite mer amerikanskt pentagonmässigt. Då.
Mm.
Och då kan man välja bort alla knepiga saker. Då kan man bara säga UAP, det är vad våra piloter upplever.
Mm.
Det tittar vi på. Va? Nu har man ju sagt då att vi ska titta om detta är ett hot. Men inte vad det är. Nödvändigtvis. Om det bara om det hotar piloter eller USAs säkerhet.
Mm.
Man har valt bort alla vetenskapsmän. För man vill inte ha dem inblandade i detta. Utom sina egna givetvis då, som inte behöver publicera några offentliga rapporter och sånt. Va? Så de kommer ju inte att lösa gåtan åt oss uppenbarligen. Va? NASA har börjat med en studie som pågår under 9 månader. Som slutar 2023. Och de tittar på om detta är hot mot flygsäkerheten. För NASA jobbar mycket med flygsäkerhet. Och faktiskt också lite på vad detta kan vara. Så de kanske kommer att hitta några ledtrådar.
Men tror du att du kommer bli övertygad under din livstid?
Nej, men jag tror ändå inte att jag kommer att få alla svaren. För UFO-gåtan är så komplex med alla varelserna folk ser. Föremål syns på radar. Objekt som störtar i vatten. Föremål som sägs påverka människor. Människor som säger att de reser med de här farkosterna. Vi har ju hela det här spektrat, va?
Du kan inte, det måste få finnas ganska mycket knäppjökar i din bransch.
Jo, men det gör det också. Det är många som ändå tar chansen och suger in UFO-biten som en del av sin verklighetsbild. Va?
Mm.
Och det är ju inte konstigt. Men konspirationsteoretikerna vi har berört några gånger här gör ju definitivt det. För de är ju då en främmande ras av ödlemänniskor som styr jorden. Det är ju där då som de kommer ifrån Zeta Reticuli eller någon annan långt borta plats. Då, va?
Mm. Ja, just det.
Mm. Ja.
Ja, men det är fascinerande, och när vi fick frågan om att ta hit dig till podden, vilket har varit en stor ära, ska jag säga, så var det också för oss så här att ja, men så här, vi måste förstå, är det någon knäppjök som påstår sig ha sett något, kan man i så fall ha med sig några objekt, eller du vet sådär, men det har varit otroligt intressant att få höra din sida av det här, och om man nu vill engagera sig, om man tycker det låter spännande. Vad gör man då? Går man in på er hemsida?
Ja, ufo.se. Det är UFO Sveriges hemsida sedan 1996.
Bra hemsida.
Ja, bra domän.
Bra, tydligt.
Ja, det är väldigt tydligt. Och så har vi då afu.se, och det är arkivets plats.
Får man komma och titta i arkivet?
Absolut. Men man måste höra av sig först, för att vi har ju ofta andra saker att göra också. En del har ju vanliga jobb dessutom. Va? Ja, några är pensionärer, gudskelov, som då kan jobba där. Ja. Men kontaktar man genom afu.se så har vi
möjlighet till studiebesök. Så kan man få en titt och komma och titta.
Ja. Och om inte annat kan man ju gå och se filmen.
Ja, det måste
det,
man göra.
Det är en no-brainer.
Ja, det är en no-brainer. Ja. Ja, fantastiskt.
Ja, jättekul, Klas, att du kom hit.
Klas, alltså, en ära.
Ja, samma. Jättekul att komma hit.
Keep up the good work, som vi brukar säga.
Det lovar jag.
Härligt.
Tack så mycket.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.